Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. I dagens torsdagsmix, skärtorsdag hörni, det är dags att putsa kvasten. Mattips till påskbordet får vi av Mackan efter klockan 16. Titio, aktuell i SVT:s Songland, gästar oss efter 15. Nioåriga Nilo har vid 6 tillfällen sövts ner på grund av sin sjukdom. Hör honom och hans föräldrar och läkaren berätta. Laddköer, bilköer och påskväder framförallt. Ta det lugnt i trafiken om det är så att du är ute och kör bil just nu. Vi ska få mer om påskvädret så småningom i dagens program. Ja, hörni. Vi pratar också med mannen som har en enorm äggkoppssamling. Gissa redan nu på hur många det är, jag lovar. Ni kommer aldrig kunna gissa rätt svar. Och så gratulerar vi årets vinnare av Sveriges mästerkock. Strax är hon, för det är en hon, då är hon här. Snacka om innehåll, nu kör vi.
Halv tre med Lotta Bromé.
Nu välkomnar vi årets vinnare av Sveriges mästerkock in i studion, Nazuk Turdieva.
Ja.
Stort grattis först och främst.
Tack så mycket. Tack.
Blev du överraskad över att du tog hem det?
Ja, men såklart. Man skulle ju säga var lite galen om massa annat. Ja, men jag blev väldigt överraskad och glad.
Det var alltså igår kväll då som det avgjordes då den här rafflande finalen på TV4. Men du har ju gått omkring med den här titeln ett tag. Har det varit jobbigt att hålla det hemligt?
Nej, men det har ändå inte det. Det har ändå rullat på. Jag har haft så mycket att göra ända sedan dess. Så allt från kokboken till ja, men allting. Så det har rullat på.
Men du måste ha skvallrat för någon, va?
Ja, men familjen, de närmaste visste såklart om det. Mm. De ser ju vad jag håller på med liksom.
Vad tror du gjorde att du vann?
Jag vet inte, men kanske min mångsidighet inom matlagning, att jag behärskar många tekniker och så. Och sen att jag kanske har vuxit lite grann under tävlingens gång och så. Men jag tror att ändå att de hade väldigt svårt att välja mellan mig och Fanny.
Du har ju visat då på många olika matlagningsstilar, ofta med ganska oväntade smakkombinationer som till och med gått hem i Mishas gom då. Mm. Hon är ganska kräsen. En av de mer oväntade var kanske en rätt som du gjorde med, vad var det nu då? Var det kikärtor och musslor? Var det?
Ja, precis. Ja,
vad får du inspiration ifrån?
Ja, men jag får mycket inspiration från resor som jag har varit på, och just den där är från en resa i Italien. Så väldigt mycket från resor, sociala medier. Ja, men bara gå ut och äta allt möjligt. Man kan se en råvara på affären och tänka, gud, det här kanske vore gott med det här. Och så, ja, man är lite matnörd av sig.
Jag förstår att din mamma är också en stark förebild för dig.
Verkligen. Mm. Det är hon som har gett mig grunden till matlagning.
Och i programmet så pratar du också om då att du tycker det är roligt och viktigt att låta barnen vara med och laga mat, att det är ett bra sätt att umgås. Och i din kokbok då, Nazuks goda från chimichurri till köttbullar, så är det väldigt blandade smaker från olika delar av världen då. Vad tycker du? Skulle dagens barn behöva vara lite mer orädda för nya smaker som du själv som åt både fårmage och kotunga som liten?
Ja, alltså jag tänker så här att jag vet att föräldern kan vara lite trött. Och du vet, man ger barnen det de är van vid. Men i alla fall att man ställer fram och liksom försöker. Man kanske lurar barnen och säger att till exempel att det här är babblarnas favoriträtt eller favoritråvara. Testar du också? Då, alltså att man fångar deras intresse på något sätt.
Så Vad hittar man mer i kokboken?
Man hittar mat från världens alla hörn, från mina resor. Man hittar recept från programmet som inte finns ute ännu. Och vegetariskt och kött och fisk och allt man kan tänka sig.
Vad har du med från Boden?
Från Boden har jag med mig en renstegsröra som är min to-go, som jag alltid gör och är supersmarrig.
Så vad händer framöver nu då? Du har sagt upp dig, va?
Nu har jag sagt upp mig, jajamän.
Wow. Ja. Vad jobbar du med innan?
Jag är svetsare i grunden.
Du, det är en jäkla skillnad det, att gå från svetsare till att låta allt handla om mat.
Ja, men det är lite det. Men, och jag har haft jättemånga fina år på min arbetsplats, men nu känner jag att nu vill jag ägna mig åt det jag älskar mest. Mina kollegor, om ni hör det här, jag har sagt upp mig. så jag slutar 1 juni och sen kör jag eget. Allt från liksom matkreatör, bloggar på allt om mat och åker hem till folk eller företag och lagar mat.
Mm. Vilken grej ändå.
Ja, verkligen.
Från svets till köket.
Ja, precis.
Jag önskar dig ett stort lycka till då och än en gång stort grattis till titeln som Sveriges mästerkock 2023.
Tack så mycket.
15:30 med Lotta Bromé på Mix Megapol.
16 minuter i 15 är klockan när jag konstaterar att det inte bara är skärtorsdag idag utan också barn på sjukhusdagen. Och det är en dag där man uppmärksammar då att de barn och unga som tillbringar mycket tid på eller har mycket kontakt med sjukhus. Och med oss nu i 15:30-studion Nilo, mamma Anna, pappa Tommy och Svante Norgren som är barnläkare och chef på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Samtliga välkomna!
Tack.
Vi ska säga det att mamma sitter lite bredvid där. Hon tar en liten paus. Och om ni inte hör henne så är det därför. Nilo, vad ska du göra i påsk? Vilken suck.
Det där var en svår fråga.
Var det?
Ja.
Mm. Ska du spela PlayStation? Ska du spela Xbox?
Xbox.
Mm-hmm. Är du bra på Fortnite?
Ja.
Vilken nivå är du på?
56 någonting.
Ja, det är ju riktigt bra.
50 någonting.
Ja. Du har ju någonting som heter då eosinofil astma. Vad är det för någonting? Kan man förklara vad det är för någonting?
Alltså, den kan jag inte riktigt.
Vet du, då frågar vi barnläkaren, för han är ju ändå doktor, så han måste veta vad det handlar om. Vad är det för någonting? Ja.
Jag säger det är en icke-allergisk form av astma som kan vara lite svår att behandla, men som på senare år har kunnat behandlas bra med nya läkemedel, så kallade biologiska läkemedel.
Är det någonting man föds med eller får man det när man växer upp?
Nej, man föds inte med det. Det kommer senare och det är ännu vanligare hos vuxna.
Pappa Tommy där, hur märkte ni att någonting var fel?
Ja, det började precis innan han blev ett år. Så åkte vi in. Och då där gick det fort. Då var det ju snabbt upp till Karolinska då.
Mm.
En nedskrivning och de började spekulationer.
Jag har varit med om att min dotter opererades och blev nedsövd. Och det var bland det läskigaste jag har varit med om. Hur har det varit för er?
Ja, det är otroligt läskigt. Det är, man känner sig maktlös, måste jag säga.
Ja. Och då har ni varit med om det flera gånger. Er familj.
Och det är inte lättare någon gång, kan jag säga.
Nej. Hur är det att vara på sjukhus? Vad tycker du, Nilo? Hur har du det där? Tystnad? Tagning? Nej, Nilo funderar. Jag återkommer.
Ja.
Hur brukar ni ha det på sjukhuset när Nilo är på sjukhus?
Ofta så är det ju någon form av virus han har fått som gör att han blir nedsänkt. Då är vi oftast instängda på rummet.
Hur mycket vardagen kretsar kring den här astman?
24 timmar dygnet.
Det är så alltså.
Det är konstant medicinering, det är ständig uppsikt.
Det måste varit läskigt då när coronan kom, kan jag tänka.
Vi var livrädda, kan jag säga. Ja. Men sen åkte vi på det allihop.
Och hur blev det då?
Han klarade det bäst.
Ja. Jag fick ta hand om de två.
Ja, du fick det. Ja. Vad behövde de när de var sjuka? Vad gjorde
kaffe.
Du? Kaffe? Kan du
mat.
Mat? Vad gjorde du för mat till dem då? Du körde på lite. Kaffe, mat och vila.
Ja.
Ja. Vad ska man Alltså nu är det säkert någon som lyssnar och tänker, men tänk om mitt barn har den här astman också då. Vad gör man i ett sånt läge om ens barn får svårt att andas?
I just den här formen av astma eller rent allmänt?
Rent allmänt egentligen.
Ja, nej men har man svårt att andas, då är det ju ett akut tillstånd. Och då gäller det ju först, är det riktigt svårt ska man ju såklart ringa efter en ambulans. Sen om det visar sig att barnet har astma, då inleder vi med ganska traditionell behandling som vi har haft under flera år. Sen finns det då en del former av astma som vi har haft svårt att komma till rätta med klassiska behandlingarna. Och där har vi ju fått jättebra hjälp nu med nya så kallade biologiska läkemedel som är som målstyrande robotar som du får injektioner.
Mm. Svante, hur har behandling av barn utvecklats över tid?
Ja, vi har gjort fantastiska framsteg. Allt fler barn lever ju ett helt normalt vanligt liv med kronisk sjukdom. Och vi har mediciner som är effektivare och vi kan skräddarsy behandlingar helt, på ett helt annat sätt än tidigare. Men utredningarna och behandlingarna är ju tuffa. Och som vi har här så kräver det också mycket av föräldrarna. Det är ett nära samarbete med vårdteamet.
Alltså är det många barn som tillbringar mycket tid på sjukhus eller åker man in och ut?
Både och. Vi har ungefär 20 000 barn som vårdas inneliggande varje år hos oss. Och det kan vara allting från över natten till över ett helt år. Men ännu fler barn går ju på våra mottagningar och öppenvården och de kan ju komma kanske på kontroller ett par gånger om året eller varje vecka eller flera gånger i veckan. Så det varierar enormt mycket.
Vilka faktorer är viktiga hos barn, unga och familjer som de möter? Är det den här sammanhållningen och att man kan jobba tillsammans med sjukvårdsteamet?
Ja, det bygger väldigt mycket på att man bildar ett team med sjukvården. Att man lär sig vad man ska göra, hur man ska hantera situationer, vilka kontaktvägar som finns. Och ofta så ska man ju som förälder bedöma en situation, kanske bedöma en dos, bedöma om man ska ta den eller den medicinen. Så att det kräver väldigt mycket och det kräver också väldigt mycket av vården att man är lyhörd och bildar ett starkt team också.
Mm. Hur funkar det för er Tommy? Alltså, kretsar allting kring sjukdomen eller kan man ibland lägga den åt sidan?
Ja, man kan ju inte lägga den åt sidan direkt utan man får ju extra planering, tänka efter lite. Extra, så man inte rör sig bland allt folk samtidigt.
Ja, kan man ha semester? Kan man resa iväg?
Ja, vi har haft en liten semester här i Stockholm då. Men sen vet vi inte hur långt vi vågar dra det heller.
Nej, så utomlands det är liksom inte just nu i alla fall?
Nej, inte just nu.
Nej. Hur kommer det sig att ni har varit med om att sövas flera gånger?
Målet är att man ska kunna vara i ett stabilt tillstånd så att det inte blir akut svårt att andas. Men ibland blir det så svårt och barnen kan också bli utmattade i muskulaturen så vi måste helt enkelt hjälpa till för att sköta andningen.
Du är också engagerad då i organisationen Min stora dag som anordnar aktiviteter för barn och unga som behöver en paus eller något uppmuntrande. Varför är glädje viktigt?
Jag brukar säga att det är ungefär som en idrottsman. Om en idrottsman skulle träna 24 timmar om dygnet så skulle man knäcka kroppen. Man skulle helt enkelt bli svagare med tiden. Och för att klara av de här behandlingarna och utredningarna så behöver man vila emellan, man behöver stimulans och så också få lite pepp så att man orkar gå igenom det här.
Mm. Och när får du pepp?
När jag träffar sådana här killar till exempel.
Bra. Nilo, du ska ju få en sån här stor dag. Det skulle ju ha blivit det enda, men då blev du sjuk. Men nu kommer den här så småningom. Vad har du önskat dig?
Jo, det är stora gräverdagen.
Mm.
Gröna Lund.
Naturhistoriska kanske?
Naturhistoriska museet. Och Paradox.
Mm. Vilket tror du blir mest spännande?
Gröna Lund.
Du har redan bestämt var du ska åka eller? Vågar du åka alltihopa? Det gör inte jag nämligen. Vill du åka allting? Alla de här, vad de nu heter?
Det är på grund av om jag är tillräckligt hög.
Ja. Men vi får hoppas att det blir en bra dag där då, så att du klarar av alltihopa.
Yep.
Glad påsk säger jag till er alla tre. Både Nilo, mamma Anna, pappa Tommy och Svante Norgren, barnläkare och chef på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och ja, glad påsk.
Glad påsk.
Ja.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Till Tio, stort välkommen till halv tre.
Ja men tack.
Hej. Hur mår du?
Jag mår jättebra faktiskt. Ja,
det känns som det var evigheter sedan vi sågs.
Ja men jag tror att det var det. På 90-talet kanske.
Ja, det kan det ha varit. Första gången vi träffades var i alla fall 1989. Då gjorde jag reportage hemma hos dig, kommer jag ihåg. Jag jobbade för ett program som heter Eldorado med Kjell Arlinge som alltid spelade Talking to the Man in the Moon.
Då var vi youngsters.
Det var vi faktiskt. Yeah. Och jag fick ligga under din säng med en bandspelare. Så skulle jag följa dig och du skulle gå ut i köket och göra frukost. Och så gick jag där och banda. Så det var En dag med till tio hette det reportaget. Jag märker att du inte kommer ihåg det här.
Jo, jag kommer ihåg det.
Gör
och jag kommer ihåg dig väldigt väl från då.
Jaha.
Du är kopplad till liksom första plattan och ja, Arlinge. Och...
Så var hänt sen dess?
Oh.
Vad gör du nu för tiden?
Jag minns inte så mycket, märker jag. Träffar folk här som kommer ihåg mig, men jag kommer inte ihåg dem. Jag jobbar ju på liksom och gör massa ny himla bra musik. Och sen skaffade jag barn igen väldigt, väldigt sent.
Ja, jag blev så förvånad. Alltså, jag visste inte, förlåt mig nu, men jag visste inte att man kunde vara så gammal, inom citationstecken, och ändå få barn.
Nej,
jag blev lite avundsjuk också, kan jag säga, att jag inte hade tänkt på det.
Man kan fixa och trixa lite.
Ja, det var väldigt. Du, vi kör Man in the Moon nu, så pratar vi mer om det där, hur man fixar och trixar då, alldeles strax.
Hej!
Tio med Talking to the Man in the Moon. Klockan är 11 minuter över 15 denna skärtorsdag, och det är just Tio då som är gäst i dagens halv tre. Mycket minnen när man hör den låten. Var hamnar du då? Det är precis i början av din karriär, kan man säga. Och så är det någon som plockar upp den där låten och så börjar du bli välbekant.
Och det var ju din chef? Kjell.
Nej, han var producent. Jag producent åt honom. Jobbade nära honom i många år faktiskt.
Ja, det var han som verkligen föll för den här låten. Och han kunde ju spela den upp till någon gång kanske tre gånger i ett och samma program. Kanske. Men jag kommer ihåg, jag satt i Orups turnébuss när jag körade med honom. Och sen så åkte vi hem en söndag, lyssnade på Eldorado. Och så vände sig Orup om och sa till ut till Tio, jag tror att det här kommer bli jävligt stort. Alltså.
Did you know. Men du, var det självklart för dig att bli någon som höll på med musik?
Nej, det blev det liksom med åren. Men nej.
Din pappa höll ju på med musik, Nanny Cherry,
ja.
Musik.
Min mamma till en viss del.
Och, så. Ja, och Eagle Eye.
Ja, men nej, jag var mer i behov av att tjäna lite pengar, så att jag började köra lite med min pappa, så att jag fick en, man ska inte säga det, men jag fick en 500 i handen, svarta pengar. Men, och det var liksom där det började, där jag kände att jag kanske kan hålla på med det här. Men när den här låten släpptes och det stack iväg och jag fick en Grammis för bara den här låten faktiskt som nykomling, då var det som att jag försökte springa i fatt framgången faktiskt.
På vilket sätt, hur menar du?
Ja, men det liksom hände lite före mig. Jag fattade inte, jag var jätteglad, men jag försökte liksom hänga med i ganska snabba svängar på något vis. Och tyckte att det var skitkul, men hade vi kanske lite svårt att reflektera över vad som egentligen hände.
8 syskon, är ni så många?
Vi är 9 nu.
9? Har fått det till?
Ja.
Jaha, okej, okay, då är ni 9 syskon.
Det dök upp ett på Facebook här för några år sedan.
Jaha.
Hello, I think I'm your brother. Men det är min pappa då som... Ja, när han gick bort faktiskt så hörde han av sig. Och sa att jag bor i Sierra Leone och jag är nog brorsa till er allihop. Och så var vi lite sådär, okej, en till. Och så, ja, som man alltid är det verkligen så? Och sen såg vi en bild på honom. Och han var definitivt våran brorsa. Så nu är vi 9.
Nu är det 9. Men din far begravdes i Sierra Leone.
Ja, vi tog honom dit faktiskt. Ut i hans lilla by i Sierra Leone, i Binti, och begravde honom där.
Hur var det?
Det var fantastiskt. Jag hade inte varit där sedan 90 typ. Och vi åkte allihop, alla syskon, för första gången. Och några av dem hade inte varit i Sierra Leone tidigare. Och vi träffade vår nya bror. Vi körde liksom, vi var där i... Ja, jag lämnade Sankt Eriksplan på en torsdag. Och var ute i afrikanska djungeln. Och var tillbaka på Sankt Eriksplan på måndagskvällen, tror jag.
Snabbis.
Surrealistiskt alltså, ja. Men fantastiskt.
Ska du tillbaka dit?
Säkert.
Ja.
Någon gång.
Det här med att få en extra bror då och att vara 9 syskon.
Mm.
Stämmer det att du också är med i Långarydssläkten?
Ja.
Som alltså då är världens största dokumenterade släkt.
Ja.
Wow. Och du är släkt då med Tåström och Amanda Jensen till exempel.
Exakt. Jaha. Så att jag tjatade om det. Jag gjorde en låt tillsammans med Tåström här förra året. Tjatade om det hela tiden. Långarydssläkten, Långar. Han vill inte lyssna riktigt.
Jag tyckte det var så intressant. Men det är ju alltså... Ja.
Ja, men den är mega stor.
Ja, den är med i Guinness rekordbok, tror jag, va?
Ja, och tillhör väl liksom västkusten.
Västkusten? Här i Sverige?
Ja, jag tror det. Småländska västkusten, skulle jag tro. Ja.
Ja. Vi nämnde ju det i början att du har blivit mamma för andra gången.
Mm.
Vad är skillnaden på dig nu som mamma i 50-årsåldern jämfört med när du var 25?
Jag är trött.
Ja. Det kanske man var när man var 25 också, men, eller?
Nej.
Nej.
Nej,
då var du pigg.
Ja, absolut. Nej, men det är trött man, helt enkelt. Och sen tror jag att jag tar mig mycket mer tid med henne, den yngsta här nu.
Mm.
När jag fick Femi, då var jag 25. Och då sprang vi liksom på klubbar och vi åkte runt, spelade. Hon var mycket med sin farmor. Så att Bibi nu som är 5, jag är mer med henne, helt enkelt.
Vad gillar hon att göra på påsk?
Sova, eller så.
Som du.
Nej, vi ska påskpyssla på lördag.
Ja, vad härligt.
Och så ska hon vara påskkärring.
Bra grej.
Mm.
Ja, men när bestämde du dig för att du ville ha ett barn till då?
Jag bestämde mig egentligen inte. Jag träffade en man som inte hade några barn. Och då bestämde det sig av sig självt på något sätt.
Ja.
Men det kräver ju sin process.
Ja, det liksom. Måste väl vara en del pyssel med att få ihop det?
Det är en del pyssel.
Ja.
Det kan jag säga. Men han är 15 år yngre. Men det krävde en del kraft. Liksom. Men
snackar vi IVF bra. Nu? Är det det vi pratar om? Eller?
Mm.
Ja.
Kan vi stanna där?
Ska vi göra det? Men du bar i alla fall barnet och du födde fram barnet. Så var det.
Ja, ja. Absolut.
Kära någon.
Yes. Det såg så pass ungt och fräscht ut. Så att det var liksom sådär. Ja, men det här kan nog gå bra.
Och det gjorde det.
Mm, det gjorde det, tack och lov.
Du, när du var med i Så mycket bättre så sjöng du lite på svenska där. Nu är det 10 år sedan, va?
Mm, precis.
Och det var lite nytt för dig att just uttrycka dig på...
Ja,
ditt språk.
Jag har fått frågan massa gånger, när ska du släppa ett album eller göra någon svensk låt? Och så fnissade jag alltid lite åt det. Jag tyckte att det kommer nog inte att ske. Men Så mycket bättre. Ja, men jag upptäckte nog mig själv på svenska faktiskt. Och efter det så bestämde jag mig för att göra den första plattan på svenska. Och det var ett nytt steg.
Mm.
Och ny publik, nytt sätt att spela live, kommunicera. Så att det var verkligen någon slags ny dörr att öppna.
Och nu då? Nästa platta, när kommer den? Vad händer med den nya musiken? När får vi höra den? Nu pratar jag inte om Songland, utan nu pratar jag om det du...
Varje album jag släpper så är det ju det. Comeback, enligt media. Till 10. Comeback för 8:e gången. Men jag har inget album på gång. Jag gör som många andra gör nu. Jag släpper låtar.
Mm.
Riktigt tunga låtar istället för tunga album. Så att, och då, ja, det här Songland är ju liksom en sån grej. Man släpper inte album, man släpper en låt.
Ja, och den låten kan vi inte spela för att den får man höra först imorgon då om man tittar på låtet Songland. För det är du som är veckans artist i det programmet.
Jag är veckans artist i Songland och Ja, då väljer jag en låt i slutändan. Faktiskt två nästan kanske. Vi får se. Och sen kan man lyssna på den på Spotify samma dag.
Fick du ändra någonting i låten eller texten då?
Alltså man får ändra så mycket man vill. Processen är som den ska vara. Man låten är inte skapad för att man bara ska tacka ja och buga och bocka, utan man ska göra den till sin egen. Mm. Så att det är meningen att man ska vända och rida och processa med den tills den landar.
Men då nöjer jag mig med det svaret då. Och så väntar vi med nästa comeback ett tag till då, eller? Hur ska vi göra?
Min comeback är imorgon.
Åh, din comeback är imorgon. Vad kul att du ska göra comeback imorgon, så känner jag. Vad härligt det är. Ska bli spännande att se hur du låter nu för tiden. Missa inte det imorgon.
Nej,
sånglen.
Ja, ja.
Ha nu en bra och härlig påsk.
Detsamma, Lotta.
Hälsa till Bibi och pyssla på.
Det ska jag göra.
Det blir mysigt.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hörrni, jag kollar här på vad det är ni lägger i äggen då, eftersom det inte var frukt. Det är choklad och det är choklad och det är chokladägg och det är choklad. Lotta Gustafsson, Samsjö, Ulla Lou, Marie Levenstad till exempel. KGJO lägger i lakritskåra och kryttet lägger i det jag vet att mottagaren har som favorit. Marsipan, surt till exempel, skriver Elin Sörensson. Hon lägger i surt, medan Thomas Fältenby lägger i skum. Sen har vi också då kollat här hur det är med gömmandet av påskägg. Kommer du att gömma påskägg, lyder frågan. 53% säger japp, flera ägg ska gömmas. Medan 47% säger nej, jag gömmer aldrig påskägg. Och nu har det kommit till en sån här liten nej, jag glömmer aldrig påskägg, står det här. Det är 47% som aldrig glömmer sina påskägg. Vi tar den sista grejen då och då handlar det om, kommer du att gå påskkäring? Det är ju idag som man gör det på skärtorsdagen. Nej, men jag hoppas att jag får besök av påskkärringar, säger 20%. Nej, inte min grej, säger 76%. Medans 4% svarar, och det här tycker jag är bra. Ja, jag och barnen är redo.
Ägg, mera ägg, ett så får du skägg.
Halv tre med Lotta Bromé.
Hörrni, det är ju tradition att ge bort ett ägg då som kanske är fyllt med godis då. I alla fall så är de flesta av er som lyssnar på det humöret att ge bort just godis. Och då går det åt mycket kola, lakrits, choklad. Under påsken så äter vi kring 7000 ton godis. Alltså lyssna på den siffran. 7000 ton godis. Det betyder nästan 1,5 kilo per person. Vi kommer också handla mat då för över 7 miljarder kronor under den här helgen. Och sen så har vi det där med ägg då. Hur mycket ägg äter vi? Jo då, det går åt 32 miljoner ägg. Under påskafton så äter vi som mest ägg, och då brukar man skala 6 miljoner ägg i timmen. Och de här äggskalen ska då alltså varit målade i olika färger. Det är också en festhelg då. Man dricker mycket alkohol. 2,6 miljoner svenskar handlar alkohol på Systembolaget under påsken. Men allra mest dricker vi faktiskt alkoholfritt. Det handlar om påskmusten. Den har ju ingen alkohol. Och det blir nästan 1,2 liter påskmust per person.
Mat och vin.
Då är vi tillbaka med Marcus Frank, och vi står inför en påskhelg. Marcus, brukar du fira påsk?
Ja, det brukar jag.
Med allt vad det innebär, ägg och påskgodis?
Jag älskar påskmat och påskgodis, så det kommer bli firande.
Påskäggjakt.
Är du sån så att du gömmer påskäggen om man får gå och leta?
Ja, men nu har vi två små barn, så nu kan det nog vara kul att köra igång en riktig sån här äggjakt.
Påsk med äggjakt.
Idag ska vi då kolla på lite saker som man kan placera på sitt påskbord. Idag är det ju skärtorsdagen, sen så har vi ju alla de här dagarna som ligger framför oss. Vad ska man göra? Vad är bra tycker du? Vad har du för bra tips till just påskmingel?
Alltså på påskmingel tycker jag att man ska köra en klassisk snacksbricka. Det brukar jag göra, och det är någonting som alltid går hem. Och just att man kan fylla brickan med precis vad man själv tycker är gott. Och det är bara fantasin som sätter stopp egentligen.
Så om vi fyller det med det som du tycker är gott, vad hamnar där då?
Ja, men då blir det nog några goda ostar kanske. Jag brukar också köra någon sån här Philadelphia eller någon färskost som en dipp. Och lite så här salta chips på den. Det är toppen gott. Man kan köra på lite frukt, någon god choklad kanske, lite skark.
Sen vet jag att du har något speciellt recept här på äggmuffins. Vad är det för någonting?
Ja, men det är lite så mer mättande muffins som man kan göra i muffinsformar. Man vispar ihop ägg och kör ner lite västerbottenost och sen kryddar man och smaksätter dem med precis vad man tycker gott. Jag brukar köra någon lite så här vårig variant med soltorkade tomater, lite örter och det är grymt gott. Perfekt som lite förrätt eller försnack sådär.
Och de ställer man då in i ugnen hur länge?
Ungefär 20-25 minuter på 175 grader.
Så det är också ett enkelt tips?
Ja.
Ja, då kan man ju plocka ordning på skärkbrickan medan de står i ugnen då.
Exakt, det är perfekt.
Sen vet jag att du har en väldigt uppskattad potatissallad också som skulle kunna fylla en funktion denna påsk.
Ja, och den tänker jag kanske är perfekt om man är en sån som inte riktigt uppskattar den vanliga påskmaten. Eller man kanske inte är den som älskar Janssons frestelse eller de andra klassiska rätterna. Och då kan man svänga ihop en sån rostad potatissallad med majs som blir lite gul och fin. Det känns som det är perfekt i påsken.
Och hur gör man den?
Då tar man såna här delikatesspotatisar, gärna såna här så små som möjligt. Delar dem på hälften. Sen skär man av två såna här förkokta majskolvar. Så skär man av liksom majsen på längden. Och lägger ner i en bunke. Sen kör man på lite olivolja, flingsalt och chiliflakes. Så får man lite sån här trevlig hetta också. Sen är det bara att röra om och skicka in den i ugnen. Så får man den här rostade majsen och rostade potatisen som blir supergott. Och funkar som tillbehör till det mesta egentligen.
Du tar inte till någon crème fraîche eller någonting annat där i, eller?
Nej, man kör den så där klar. Men sen när man tar ut den så brukar jag ta på lite så smulat fetaost och lite persilja. Man kan ha på lite rödlök. Den är inte en kladdig potatissallad utan det är en sån klar, men den blir väldigt, väldigt god som en liten extra lyxigt rostad potatis.
Ja, det låter fräscht dessutom. Mm,
superfräscht och gott.
Ska den serveras lite ljummen eller?
Mm, det är jättegott, men den behöver inte vara helt nygjord, men ljummen är ändå gott.
Då säger jag tack för idag då, Marcus Frank, och glad påsk!
Glad påsk!
Påsk med ägg.
Att lägga ägg är förvisso ganska svårt. Att lägga ägg som man får det runt.
Påsken är troligtvis den högtid då vi använder våra äggkoppar som mest. Och om det är någon som har koll på just äggkoppar så är det Kjell-Åke Nordström från Visby. Han har de senaste 25 åren lyckats samla ihop fler än vad han kan komma ihåg. Men det är nämligen över 5000 stycken, alltså en av landets allra största samlingar. Välkommen till Halv 3 med Lotta Bromé, Kjell-Åke.
Tack så mycket.
Över 5000 äggkoppar, hur började allt det här?
Ja, det började för omkring 25 år sedan min syrra hade en liten samling på 200-300 stycken. Och så ska hon flytta och ska göra sig av med dem där. Det var ingen som hade lust att betala någonting för dem. Jag tänkte att det kan inte vara skingrensande samling utan det. Jag köper dem av min syrra. Och sen så varje gång man kom på en loppis eller man kom på något annat ställe. Oj, här är en äggkopp, den måste jag nog ha. Och den måste jag nog ha.
Samlar du fortfarande alltså? Du går på loppis?
Nej, det har jag lagt ner det där. Någonstans har man sett en gräns. Man skulle vilja fortsätta, men det är en annan sak.
Ja, men att ha över 5000 äggkoppar, har du någon favorit?
Jo, det finns det, men det varierar lite under tiden. Mm. Det blir lite orättvist om man plockar ut en eller två ur 5000 stycken.
Du menar att de andra äggkopparna blir ledsna då?
Ja, ja det blir de.
Ja. Men nu när det är påsk i alla fall, då har du väl säkert några särskilda?
Ja, man plockar fram den där som kan vara lite rolig figur. Eller det kan vara lite, man tycker att det är snygg utformning, snygg design på dem och lite sådana här saker. Och ibland kan man ha när man har några mindre tillställningar, har de varsina äggkoppar och olika sorter. Och sen blir det diskussioner runt omkring det.
Kan du beskriva någon av dem?
Nej, jag tycker om de här som är lite udda så här med, ja det kan vara figurer, det kan vara höns och kycklingar och allting sådär.
Hur förvarar de då?
Nu är de nerpackade i och så ett förråd. Men man ska ha utrymme och ha plats med dem. Det tar ganska mycket plats.
Har du någon gång haft upp allihopa samtidigt?
Jo, det har jag haft i några tillfällen. Jag har varit på lite mindre museer, på bibliotek och lite annat sådana här saker. Jag har möjlighet att visa upp det och det har varit kul.
Men du har aldrig haft alla uppe på en gång hemma?
Nej, inte hemma.
Nej.
Nej, nej.
Det skulle väl ta ett helt rum kanske?
Ja, det gör det. Det blir många kvadratmeter. Senast vi hade uppe, jag tror det var till påsken i fjol, så hade vi i en lokal som vi var. Men det var cirka 10 stora bord som rymmer var.
Så vad är det största glädjeämnet med att ha så här många äggkoppar?
Ja, det är så känslan att Ja, det här är kanske någonting riktigt bra och riktigt stort. Och sen är det då när man visar upp de här och folk tittar på dem och det blir diskussioner och sånt här, var äggkopparna kommer ifrån. Så det är samtal omkring det egentligen.
När började vi använda äggkoppar?
Ja, det var långt tillbaka i tiden. Det var, jag tror det var på 1600-1700-talet någonstans så började man redan. Och även tidigare.
Hur gammal är din äldsta?
Ja, den är nog en 150 år ska jag kunna titta någonstans.
Inte illa?
Nej.
Nej. Kjell-Åke Nordström från Visby, jag önskar dig en riktigt glad påsk nu då när vi går in i helgen.
Ja, detsamma. Jag önskar detsamma till alla lyssnare här.
Halv tre med Lotta Bromé. Riksmegapol.
I hönshusdörren står tuppen kuckliku och borstar sina granna kläder. Stig upp mitt herrskap, klockan slaget sju. Det är så utmärkt vackert väder.
Nu putsar jag kvasten.
Var är min hatt? Var är mitt kaffe? Och var är min katt?
Hej.
Jag är postkärring och idag ska jag bli ett kuckelatt.
Hallå, alla, det är dags. Albin, Lotta, Janne, Jeanette, det är dags. Kom nu så kör vi. Du också, producent Jeff Norman. Nu kör vi.